Jag tror att vi ändå kommer ligga i lä, för ifall vi kollar på, jag vet inte om någon av er har lyssnat på, vad heter den, Hardcore History med Dan
McCarley. Nej, jag vet vilken där det är. Ja. Faktiskt en snubbe som kom hit nyligen och hälsade på mig. Mm. En gammal kompis liksom från typ dagis och förskola och ja, men hela vägen upp till gymnasiet tror jag. Inte träffat han på 10 år, men han kom hit. Och han, det första han började prata om var den där Hardcore History.
Ja,
vad är det?
Alltså, han är väl så här gammal sportkommentator tror jag, som har börjat göra någon sån historiepodd, och en av hans största serier handlar just om Japan och varför japaner var så fanatiska i kriget och varför man kunde få kamikazepiloter och att man gjorde sådana banzai-stormningar utav amerikanska skyttevärn och så. Och han grundar ju allting i det här och så här bara, yes, I will start to talk now about Bushido. Och liksom så här,
it can never be underestimated how deep här, the warrior code goes have in Japanese society.
600 years of Bushido culture and their honor is everything. Och liksom då beskriver liksom ett helt samhälle då som är japanska samhället på 1940-talet ut efter någon så här samurajkodex.
Och ja, alltså fascistisk propaganda.
Ja, precis.
Ja. Full on.
Så det är ju, jag tror inte att vi ens kan komma upp i de nivåerna av orientalism om vi ens försöker, för att jag tror en serie är kanske 20 timmar lång om Japan.
Okej. Ja, men det där är ju liksom, det där är ju så här sofistikerad weebism.
Ja, men
det
verkligen, ja, intellektuell weeb.
Hoppas att man inte träffar här. De är de jobbigaste. Det är de jobbigaste av alla. De är nästan jobbigare än pentakostalisterna. Alltså jävla pingstmänniskorna som kommer in. Det är de två värsta grupperna. Weeb-snubbar som tror att de håller på med Bushido och pentakostalister från Australien och USA. Det är de bästa västerlänningarna.
Försöker de fortfarande kristna Japan alltså?
Ja, utan tvekan. De har ju inte lyckats lika bra som Korea, du vet. Så nej. Är ju så på.
Ah, okej, jag fattar. För att en utav här kommer en utav mina så här rasistiska fakta, och det är inte rasistiskt för att det är ju sant, men det är för att allt jag kan om Japan. Japan tänkte. Har jag lärt mig från spelet Shogun Total War.
Just det.
Och då vet jag att man ganska driftig i att korsfästa kristna, eller bara göra sig av med på andra sätt.
Ja, vilket har jag tycker du inte sett är den där Scorseses nu pensionärsfilm, när han börjar bli lite rädd för döden? Det är ju mycket kristet material i Scorseses senare filmer, har jag märkt.
Just
det. Då är det ju den där om Nagasaki-kristendomen.
Just det, vad fan. Mm.
Men jag tycker ändå att då har du lärt dig helt fel saker från Shogun Total War. För det jag har lärt mig från Shogun Total War är att om man inte har tillräckligt med ris så kommer det jättemycket arga bönder. Och eldpilar är bäst.
Men och att mongolerna är helt broken. Alltså att det går inte att vinna mot dem i tillägget. Shogun Total War Mongol Invasion.
Ah, okej, det har jag inte spelat. Men hallå, vet ni vad?
Jag tror inte heller det. Jag tror jag stannade vid typ Rome Total War. Men jag vet att så här, när man söker på YouTube, du vet så här. Alltså det är precis samma sak som vi snackar om. Du vet att det är så här 18 000 vikingar mot 25 000 samurai. Vem vinner? Ja, men det går där. Du är så tråkig.
Okej, men vet du vad? Jag tänker så här. Det här är podcasten kommentar. Och vi tar den upprörda bondepöbelns parti.
100%
ja.
Nu ska vi tala om den stolta traditionen av att i Japan samlas i grupp och dunka det levande pisset ur feodalherren. Kaminter.
Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
Det är Komintern.
Det här är podcasten Kommentaren, och i studion, Studio Sörmland här, så sitter Ryan,
Gaspar
och Tor, som är
otroligt trött.
Och på länk från Japan så sitter Marcus ifrån podcasten Return of the Repressed. Hej Marcus.
Tjenare, hej, vad kul.
Ja, det är skitkul att ha dig här. Idag så ska vi prata om just Japan och försöka få en liten bild av hur det har sett ut där ute på den utomparlamentariska, eller vänstern överhuvudtaget, fram till nästan idag i alla fall.
Ja, med den här arresteringen så blir det ju fram tills idag, känns det som.
Ja, men det blir ju verkligen, det blir fram till för 2 månader sedan.
Ja.
Yes, så vi kan ju börja då. Den 25 januari i år, 2024, så får polisen ett samtal från vårdpersonal på ett sjukhus i Kanagawa, prefekturen. Personalen berättar för polisen att en patient med malign cancer i slutskedet av livet vid namn Hiroshi Uchida berättat att han i själva verket heter något helt annat och att han vill leva sina sista dagar med sitt riktiga namn. Personalen hade knappt hunnit uppge namnet som mannen påstod sig heta innan polisen stormade in på sjukhuset och satte mannen i förvar. Mannen i fråga har varit eftersökt av polisen i 50 års tid för sin delaktighet i en organisation som bland annat då anklagats för mordförsöket på Koreas president under 70-talet, Park Chung. Men framförallt för bombningarna mot Mitsubishis huvudkontor i Tokyo, vilken dödade 8 personer och skadade 370. Mannen var medlem i den anarkistiska militanta organisationen Östasiatiska antijapanska beväpnade fronten och hans riktiga namn var Satoshi Kirishima. Satoshi Kirishima skulle avlida av sin sjukdom endast några dagar efter avslöjandet. Och den här mannen har ju suttit uppe på varenda polisstation runt om i Japan, en bild på honom, sen 50 år tillbaka ungefär, eller hur?
Ja, alltså det är som en liksom IRL Billy the Kid eller någonting. Alltså det är, du vet, sådana riktiga wanted posters liksom som vi tänker. I alla fall i Europa så tänker jag väl att vi associerar det med så här vilda västern. Att det är liksom, det är Lucky Luke. Det är Lucky Luke-artefakter. Att man liksom har sådana där bilder uppe på folk. Men jag vet inte hur de har det i USA. Att de kanske har så i USA fortfarande också idag. Att det faktiskt är bilder på Osama bin Laden och grejer. Men jag tror inte det. Men här är det ju liksom så.
Jag har aldrig sett det när jag har varit i USA. Har det aldrig funnits så wanted posters. Det närmaste jag kan tänka mig är väl de här efter 11 september att de sätter upp massa sån angiveripropaganda överallt, liksom att man skulle ange sina...
Just det. Ja, jag kommer ihåg, jag var en gång i Chicago några år efter där och då var det ju så här, alltså det var den här jävla Code Red-grejen hela tiden som man liksom, ja men man fick börja med lite panik av att ja, men snart kommer någonting att hända liksom, när man var på flygplatsen. Men sen, ja, nej, jag såg inte heller några sådär posters. Men här är det ju överallt. Och jag har aldrig riktigt fattat varför de valde en så sympatisk bild på den här snubben. för han ser ju ut som en riktigt glad, skön, snäll kille.
Ja, han ser jättesnäll ut.
Det var han säkert också.
Ja. Det var han säkert också.
Till hans och gruppens försvar så var bomben mycket starkare än vad de tänkte sig. De hade gjort en för bra bomb helt enkelt. Och de tänkte väl inte riktigt att den skulle åstadkomma den förödelsen den gjorde. Men som sagt, han var ju del i en anarkistisk grupp då. Östasiatiska antijapanska beväpnade fronten.
Jag får så anti-deutsch-vibbar över det här namnet.
Ja, men det fanns, jag skulle säga att det inte är helt taget ur luften. För att det fanns ju en rätt stark idé om att Japan var skyldiga till stora krigsbrott bland vänstern och att man var tvungen att ställa Japan till svars för det.
Och den idén var väl inte heller helt tagen i luften?
Men jag tänker att vi börjar där det börjar helt enkelt.
Ja, och sen så kanske vi kan ha ett öga på de två spåren antinationalism och antimilitarism. För det känns som att det är ju viktiga komponenter i varje så vänsterrörelse med lite ryggrad. Men de kanske har extra mycket vikt i en japansk radikal kontext.
Yes.
När Tor säger det där med sådana där anti-Deutschland etoset så finns det ju också många faktioner som är, du vet, det är inte ens enbart antinationalism. För nationalism är ju en universell term. Här är det ju liksom att folk svänger över nästan, du vet, så här, på en eugenisk sida liksom åt andra hållet, att så här, det finns någonting i vårt blod som gör oss till, du vet, den värsta typen av människor på den här jorden. Alltså, både bland tyskar och japaner.
de blir, vad heter det, de Dan Carlingar sig själva helt enkelt.
Ja.
Men vi kan börja här, för att det kommer vara precis som Gaspar säger, antimilitarism och antinationalism är drivfaktorer, och de absolut viktigaste rörelserna i det här sen början egentligen är ju studentrörelserna. Sengakuren är en organisation som kommer dyka upp efter kriget och som vi kommer dyka ner lite mer i. Vi kan ju börja helt enkelt på hur det skulle kunna komma sig att studenter skulle kunna bli en sån stark kraft i samhället. Och då har vi ju då på 1870-talet så kraschar ju shogunatet och Japan börjar närma sig en mer västerländskt produktionssätt helt enkelt, och det börjar växa fram en borgarklass, och även om Japan fortfarande är liksom ett väldigt, vad heter det, agralt samhälle, så kan man se en framväxt utav en ganska definierad bourgeois. Och marxistisk litteratur, introducerades sent 1800-tal utav främst en kristen studiegrupp i Japan som bestämde sig för att börja läsa Marx helt enkelt. De tyckte att det fanns mycket relevanta saker där i, så man kan se någon slags proto-befrielse-teologi där.
Det känns väldigt mycket så att Herrens vägar är outgrundliga på den vem som tog marxismen till Japan.
Ja, men precis.
Ja.
Men under den här tiden så börjar också militarismen växa. Japan börjar få mer, vad heter det, imperialistiska ambitioner. Man sneglar mot Korea, Kina, Ryssland. Och vi ska dyka ner i två händelser lite snabbt, eller vi ska snudda vid två händelser där man kan se hur friktionen mellan akademi och politik börjar. Och den första incidenten inträffade under 1904 i upptakten till japansk-ryska kriget, när en juridikprofessor vid namn Tomiso Hiroto kritiserade regeringen för att inte bedriva en tillräckligt aggressiv diplomati mot Ryssland. Så han var liksom värre än politikerna. Detta ledde till att han fick sparken, och att politiker gick in och började lägga sig i vad som hände i akademin skapade extremt motstånd. Den här händelsen blev prejudicerande helt enkelt för hur staten fick interagera med universiteten, där de helt enkelt inte, där det liksom blev implicit beslutat att nej, men ni får inte gå in och bestämma vad vi gör här, utan det ska skötas på akademin. Och den andra incidenten inträffade 1914 när en rektor på Kyoto kejserliga universitet sparkade 7 professorer för att han tyckte att de var för lata. Och de andra professorerna blev rasande då också. Utbildningsministern var tvungen att avgå, och där kan man säga att det liksom cementerades på riktigt att nej, akademin lever sitt liv. Ni får göra, sköta era grejer som ni vill ut i politiken, men ni får inte lägga er i här. Och även om socialismen introducerade, det var ett misslyckat försök att starta ett socialdemokratiskt parti tidigt 1900-tal. Det gick åt helvete, mest på grund av bråk inom organisationen. Men även kunde man se då början på statlig repression emot socialistiska tankar och idéer. Men den här autonomin som hade vuxit fram på universiteten tack vare de här två händelserna gjorde att studenter helt enkelt, speciellt inom socialvetenskapliga, alltså humanistiska ämnen, började läsa väldigt mycket Marx. Men man kan ju läsa hur mycket Marx som helst. Det måste också finnas en slags händelse som konkretiserar vad det är Marx pratar om, vad det innebär att leva i ett klassamhälle. Och det skedde 1918 under riskravallerna. Jag har inte dykt ner i vad de handlar om.
Men, ris gissar jag.
Ja, ris förmodligen. Men det här var
ja, ja. Ja, men det har också en del att göra med så här, de tidiga hoppen om att göra Korea till någon typ av vassalstat. Liksom. Och då har det ju mycket så här koreanska migrantarbetare som involverar sig. Det här rör sig typ runt tiden av den här stora jordbävningen i Tokyo. Ja, men fortsätt, så kommer jag på det.
Den här upplevelsen i alla fall av att vara delaktig i de här kravallerna helt enkelt var en väldigt radikaliserande händelse för många av studenterna. Och kommunismen börjar liksom mer och mer sippra in i universitetsvärlden.
Ja, för att visst, hungersnöd och jordbävningar, naturkatastrofer, men det är också så att det smäller ordentligt i Ryssland och många tar väl säkert inspiration därifrån. Liksom.
100% ja. Det sker ju exakt samtidigt egentligen och som ryska inbördeskriget är i full gång som många av de här rörelserna växer fram.
1923 är den här Great Kanto Earthquake. Det var det jag snackade om. Och det är liksom, alltså det är precis som ni säger, att det är så här, det är mycket saker som händer just vid den här 1923. Alltså det är så mycket saker som händer att jag nästan undrade om i mitt avsnitt om att det var så här, alltså det finns ju gamla grekiska texter om att det finns mekanismer, alltså naturliga iakttagelser som folk kan göra för att förutspå jordbävningar. Folk vet, alltså det är allmänt accepterat i alla fall inom fysiken att man inte vet när jordbävningar sker. Men det känns som att den här jävla jordbävningen är så, alltså den sker på en så perfekt tillfälle. Det är precis, du vet, runt tiden av March on Rome med Mussolini, alltså marschen mot Rom, och Bear Keller Putsch. Jag menar, de liksom, Japan får shit så här, ja, men sin fascistiska turning point exakt samtidigt som Europa, men det är naturligt på något sätt. Alltså man kan, det känns ju nästan naturligt för att det är den här counter-earthquake och de, du vet, massakrerar tusentals koreaner med bambuspinnar och grejer. Så de använder det som en någon typ av rökridå för att liksom inte få människor att förstå vad det är som faktiskt sker vid det här laget. För du har liksom uppgraderingen av den repressiva apparaten, institutionaliseringen av olika säkerhetsenheter och en liksom nationalskalig häxjakt efter vänstermänniskor i princip som ska hållas ansvariga för jordbävningen. När det egentligen är fascisterna och poliserna som har använt jordbävningen för att bara skoningslöst ha ihjäl barn och kvinnor och liksom män som bara för att de är koreaner. Och det var ju lite antagligen också för att de var rädda för det som hade hänt under det du talade om tidigare, de här risupproren, att liksom modernismen förde med sig inte enbart fred och konfessionsk harmoni, men också en hel del klassantagonismer.
Ja, och det är jätteintressant att du säger det, för att det är just vid den här, när vi ser liksom 1924-25 som den här militaristiska ideologin, eller vad man ska kalla det för, verkligen utkristalliseras. Där man liksom skaffar sig en kanon, kulturell och historisk kanon, för att kunna beskriva sig själva då som den här naturliga delen, utvecklingen i det japanska samhället, för att kunna rättfärdiga sig själva helt enkelt.
Man beskriver sig som 600 år av Bushido code.
Ja, ungefär, exakt. Och det är i anslutning till det här också som de första kommunistiska studentrörelserna växer fram. Den första kallades för, jag kommer slakta alla namn här och det får lyssnarna bara acceptera. Jag kallade sig för Shinjinkai, som går att översätta till de upplysta männens, vad fan, society, hur ska man avsluta det?
Sällskap?
Ja, sällskap, de upplysna männens sällskap.
Fy fan vad det ett namn som inte skulle kunna flyga idag. Alltså.
Nej, verkligen inte, men det kommer vara många sådana här namn nu. Det de ägnar sig åt främst, det är tolkning och översättning utav marxistisk kultur, eller marxistisk litteratur. Runt 1926 så bildades Gyomingai, och det är då gryningsmännens sammanslutning, Men of Dawn Society. Och de skulle också vara de som bildar kärnan i Japans då tidigaste inkarnation av det kommunistiska partiet.
Förlåt, och då var vi på 1925, sa du?
Nu är vi 1926.
26, det är ganska sent. Det är rätt så sent att stå upp med sitt kommunistparti. Rätta mig om jag har fel, men de är väl...
Det är väl nästan 100 år sen? Nej.
10 år?
Det har ju varit försök där tidigare med att starta olika typer av organisationer, men man har ju inte lyckats. Plus att samtidigt som det här pågår så finns en ganska så här färdig fascistisk statsapparat som hela tiden försöker undergräva de här.
Just det, dels då den statliga repressionen, dels att man kanske på teoretiskt plan inte riktigt lyckats klura ut hur man ska applicera marxismen på en japansk kontext.
Mm. Ja, precis.
Men är det någonting mer?
Marx har ju inte varit så där jättebra med sin, du vet, asiatiska produktionssättsteori. Det är liksom precis. Den här kategorin av att så här, ja, men allt som vi inte kan förklara, det är någon typ av asiatisk produktionssätt.
Någon variant av Kina, viftar han med handen liksom.
Ja, ja, och Hegel är ju typ inte likadan liksom. Att det är så här, du vet, Indien och Kina, de är så här historielösa subjekt. Sen menar, alltså han menar väl inte det i den fascistiska meningen, men att det ändå är någon sån här liksom, ja, men repetition liksom, av historia som inte följer riktigt den här trappstegsmodellen som de tidiga vulgära marxisterna köpte sig in på. Men ja, nej, det finns många, men de är ju ändå, alltså det är det äldsta partiet vad jag vet i parlamentet just nu. Alltså de, även om de är sena så är de ju, de har ju funnits ett tag liksom.
JCP då, alltså japanska kommun, eller
ja, exakt. Ja.
Precis. Men det som Gaspar är inne på är ju också för de här kommunisterna att försöka själva identifiera vart de befinner sig i den historiska, vilket historiskt läge de är i utifrån en marxistisk analys. Och den första nationella studentrörelsen, innan så har det mer varit isolerat, man har kommunicerat mellan varandra på universiteten, studentgrupper, men den första nationella studentrörelsen kommer 1924, så vi har ett litet hopp bakåt här. De heter Gakusei Rengo, och där så uppstår tidigt en split mellan de som vill starta en radikal rörelse och försöka få igång en revolution. Och den andra sidan då som mest kände, nej men vi måste läsa alla de här böckerna riktigt jävla noggrant och kunna förstå vart vi befinner oss. Och det fanns ett starkt behov av att förstå vilket historiskt skede man befann sig i. Vissa såg ju att produktivkrafterna i Japan inte var tillräckligt utvecklade. Det fanns liksom inget proletariat att organisera överhuvudtaget för att kunna genomföra revolutionen, medan de andra sa, jo men kolla här, det finns ju en tydlig definierad bourgeois som har utvecklats då sedan 2018s fall, och det är indikativt på att samhället är redo för revolution.
Inte för att vara sån, men så här, bourgeois är ju adjektivet, va? Att någonting är borgerligt, medan bourgeoisie är borgarklassen.
Det är bra att du säger till. Men staten såg i alla fall med fasa på vad det var som höll på att hända. Så att redan 1923, när de här studentrörelserna var liksom i sin linda, så började de själva försöka infiltrera universiteten och starta egna militära studiegrupper. Detta möttes med starka, med liksom kraftiga reaktioner från studenterna, och det uppstod slagsmål på campus mellan då nationalister och kommunister. Och vissa av de här nationalistgrupperna var universitetens lokala sumoklubb.
Nej, jobbigt. Fan vad jobbigt.
Också, alltså det är, jag vet inte, det är lustigt också på något sätt.
I mitten av korridoren bara, you shall not pass!
Jag tänker att det är att fördelen med att vara en sumobrottare, den begränsas också till att bråken pågår inne i en korridor.
Just det är då man är som mäktigast. Så fort man kommer ut på en gårdsplan så blir det mindre effektivt.
Ja, precis. Utan att man måste verkligen välja vart man ska föra kamper mot kommunisterna.
Ja, men alltså, det blir som så här, du vet, som de säger, man ska undvika en krokodil, så här, spring i zigzag.
Men det är också så här, alltså, så fort du ska försöka sätta upp, så fort ditt slagord blir no pasaran, att du ska försöka blockera någonting, så är liksom, om din motståndare är sumobrottare, så blir det jättesvårt. Men om du, om du bara ska...
Han är ju en barrikad i sig själv liksom. Ja, han precis. Behöver inte lägga upp några liksom sandsäckar eller någonting. Ja, men, han bara står där.
Var är de progressiva sumobrottarna, undrar jag? Var är den revolutionära grupperingen? Jag tycker jag såg en sån YouTube-video om typ så sumobrottningens ärofulla historia och sådär. Den var ganska frustrerande, tyckte jag. För att, alltså, finns det någonting som, alltså, vad ska man säga, som karaktäriserar sumobrottning mer än allt annat, så är det den otroligt utbredda matchfixningen och fusket kring sporten liksom. Det är dels den äldsta, alltså den mest, alltså den längst pågående liksom sportgrenen i världen, alltså i ett sammanhängande liksom system, eller vad man ska säga, alltså att det har varit samma regler och samma typ av organisation och sådär, typ den äldsta sporten i världen då, mätt med de måttstockarna. Men också den mest korrupta sporten i det att så fort man kommer upp i liksom, alltså så att man livnär sig på det, så är alla är köpta av organiserad brottslighet.
Ja, ja.
Och det bara nämns inte.
Ja, men det är som ett sofistikerat sätt att liksom göra en Yakuza-deal mellan olika klaner. Fast istället för att använda, du vet, tärningar med vikt i, så är det liksom bara, ja men det här är våran snubbe, det här är eran snubbe. Viktig. Men nu ska vi ta skammen av att bli liksom utputtade.
Ja. För att vi pratade lite om det när jag tog upp det här häromdagen, Marcus, att det är också svårt att förstå vad brottningen är liksom, eller liksom hur effektivt det är. Ja. Men det är också för att man inte har någon skala. Det är alltid en väldigt stor tjock gubbe som brottas med en annan stor tjock gubbe, och man hade behövt se en sumobrottare slåss mot en vanlig person. Men kanske för att se kraften.
Ja, nej, men det är det exakt. Det är precis som du säger, så det blir inte häftigt om det inte är så. Det är bara liksom Carl Pilkington som står och
men det här har vi ju sett i UFC 1. Är det ju en sumobrottare med som får sina tänder otroligt utsparkade av en fransk kickboxare.
Okej, men då vet vi.
Att han var fascist, sumobrottaren.
I alla fall, sumobrottarna misslyckades ju. Studenterna vann. Militärstudiecirklarna, kastades i soptunnorna. Då tog staten fram sitt nästa verktyg. 1925 så fick riksdagen genom en ny lag. Och det var, jag ser det engelska namnet nu, The Law of Maintenance of the Public Peace, som just var riktad mot vänstergrupper och gav staten befogenhet att fängsla aktivister, stänga ner politiska möten och ja, men kort och gott krossa alla politiska rörelser som hade vuxit fram till den ja, men tidpunkten. Och i början så...
Det är en av de mest konfucianska termerna för fascism som någonsin har existerat. Alltså. Vad var det du precis
sa? Ja. Nej, stoppa. Det finns ännu värre saker, men vi kommer till det. Okay, the law for maintenance of the public peace. Så ja,
nu lever vi här, kom bara ja.
Initiellt så var straffskalan upp till 10 års, som man kunde dömas till under lagen, upp till 10 års straffarbete. Men detta reviderades 1928 till att inkludera dödsstraff för att vara politiskt aktiv. Och det här 1928 så kan man också då säga att där så dog också juridiskt yttrandefriheten, även om den hade varit död liksom i princip i ett par år, så där så liksom locket på. Precis 1928 så beordrade utbildningsministern, dåvarande Mizuno Rentaro, att universiteten skulle bryta upp alla vänstergrupper och sparka alla professorer som misstänktes ha vänstersympatier. Och under samma period då så ser man de här nya partierna växa fram. Alltså som då skulle kollaborera med, som kom att börja kollaborera med fascistregeringen sen. Och dessa partier är dokumenterat helt skapade, på alltså astroturfade partier, utav den nya oligarkin som hade vuxit fram under de senaste 50 åren sedan Shogunatets fall. Bland annat då förgrunden till Liberala demokratiska partiet, som är aktivt än idag och vars kanske kändaste ledare var då, vad heter han, Shinzo Abe.
Som fick käka bly. Är det inte så också att det är typ så de facto är, alltså att Japan på många sätt bara är en enpartistat till denna dag, och det är det liberala partiet som...
Jag tror att de är en enpartistat på samma sätt som att USA är en enpartistat. Ja. Att det är två, det är väl, det kanske du vet bättre, Marcus, men att det finns två partier och att de är...
Jo, men alltså parti. LDP är Liberal Democratic Party, det brukar ju skämtas som att så här, ja men det liberala demokratiska partiet är ingenting annat än att de inte är liberala eller demokrata.
De är bara partiet.
De är partiet. Och de är ju liksom astroturfade, precis som du säger. Det var ju CIA som iscensatte LDP, liksom. Därav namnet såklart. Liksom det liberala demokratiska partiet. Liksom, det kan inte bli mer västerländskt, liksom. Det kan inte bli mer postmodernt. Och alltså, när man kravlar sig in i det där, så hittar du ju också att det inte är enbart politiskt astroturfade fenomen, utan det är mycket så här kulturella fenomen också. Du har ju typ några av de största LDP-snubbarna är ju också, du vet, så här, oligarker som introducerade baseball till exempel.
Just det.
Och fick egna, du vet... De har, det är ju inte bara 1, 2, 4. De hade ju lite fler kanaler, för de är mycket mer människor. Men det är i princip samma människor som styr de här tidiga tv-kanalerna. Och en är liksom baseball-kanalen, och den är också kontrollerad av LDP. Och den är i sista instansen, i den slutliga analysen, kontrollerad av CIA. Och ja, nej, och det var ju de också. Nu hoppar vi fram jättemycket längre, men det har lite med det vi ska prata om att göra, är ju att så här, för att smutskasta vänstermänniskorna, för att skapa den här gladio-effekten av att liksom vänstermänniskor gör terror och så vidare, så var ju den här första instansen, den stora instansen som jag tror att det kommer komma till antagligen,
yes,
om den här flygplans-hijackingen. Alltså, då var det ju att det finns ju den här historien om att de skulle ha stannat i Nordkorea och sen därifrån börjat, du vet, kidnappa människor från japanska västkusten till Nordkorea. Och det var ju samma snubbe från LDP, samma CIA-rekryterad intellektuell liksom apparatchiks individ som också, ja men liksom, broadcastade och visade den här bilden av vänstern som en nordkoreansk agentur som liksom kidnappar våra döttrar, och det var ju bara där det började. Sen så självklart alla de fristående kanalerna började ju snappa upp på det, för det är en bra jävla story liksom. Så det fortsatte ju ganska organiskt efter det, men det var ju de som iscensatte det till en början.
Ja, vi kommer komma in lite på, för att USA är ju en, mer än i liksom några andra länder under den här samma period, extremt involverade i politiken, i den inrikespolitiken i Japan. Man kan ju säga liksom att Japan blir på många sätt en testgrund,
ja,
för det helt nyformade, ja, ja, CIA som dök upp där efter krigsslutet.
Så nu är vi efter kriget?
Nej, vi hoppade fram lite, men vi, okay, kommer komma till det.
Ja, jag säger mina tankar om det då senare när vi kommer dit. Jag har ju en hel del att säga om amerikanska influenser här.
Under 1928, när den här lagen då skärptes till att inkludera dödsstraff, så utökades samtidigt väljarbasen från 3 miljoner röstberättigade till 13 miljoner. Och man kan förstå att de införde dödsstraffet i året för att det kommunistiska vänsterfalangen, alltså Arbetarbondepartiet, var det som fick flest röster utav vänstern. De fick 5%, vilket är en ganska anselig summa ändå utav befolkningen.
Men det var så en mikroskopisk del av befolkningen som har rösträtt om det bara är 13 miljoner.
Ja, det var ganska smal väljarbas då. Men staten svarade direkt med att arrestera 1200 utav partiets ledande figurer, och det innebar också slutet på partiet. Under resten av 1930-talet så undergrävdes och bekämpades den kommunistiska rörelsen. Valet 1936 ledde till att liberalerna, alltså andra typ, inte liberala demokratiska partiet, men andra liberala partier, alltså borgarpartier, fick ganska många röster. Och juntan bestämde då helt enkelt att skicka ut sina hantlangare att ha ihjäl så många politiker som möjligt under så kort tid som möjligt, vilket de också gjorde. Och nu kommer vi under denna tid.
Det här är, jag bara ställa frågan, du nämnde Rentaro tidigare. Det är han som iscensätter den här liksom motattacken mot vänstern efter den här anti-earthquake, eller hur? Det är han som typ, vad jag fattade, som organiserar hela säkerhetspolisen och instiftar olika liksom, ja men antikommunistiska polisapparater i olika stora städer i Japan. Jag tyckte du nämnde honom tidigare.
Det är mycket möjligt att det är så. Du har säkert bättre koll på det än vad jag har.
Ja, det är det därför jag frågar. Jag har inte så jättebra koll på det. Men för att jag liksom fokuserade på det där Kanto-jordbävningen tidigare, så tog jag det som en så här ganska strukturerande händelse för hur liksom efter svallet av den naturliga katastrofen, så var ju de utnyttjade den, olikt någon annan fascistisk stat, så använde de den här naturkatastrofen som liksom, det är idealt liksom. Du behöver inte ens någon jävla marsch mot Rom eller någon jävla bear keller putsch, utan du kan ju använda den här naturkatastrofen som liksom, nu har Shinto, liksom den högsta guden, har sagt att det är någonting som är fel, nu måste vi göra någonting annorlunda. Och vad jag fattade som att han rentar, och han är ju liksom en av de mest antikommunistiska, rasistiska ledarna där som tar tillfället i akt och upprättar liksom, jag vill säga ändå hundratals av de här säkerhets, liksom det som ska bli Ken Pentai, liksom det japanska precis. Gestapo senare under kriget. Det börjar redan här.
Absolut, de startar ju liksom en myriad av olika små organisationer som i sin tur har andra celler i sig och som i sin tur producerar andra celler helt enkelt för att verkligen gå in och mikromanagera alla olika aspekter av samhället ifrån arbetsplatser till universitet och så och se till att det funkar enligt vad de vill. Och en av de här lagarna som tillåter dem att göra det här klubbas igenom 1936 och den heter det är ingen lag utan det är en byrå som de kallar för The Bureau of Thought Supervision.
Så jävla orwellianskt alltså. Så jävla orwellianskt.
Den är läskig alltså.
Ja, visst. Och denna skapades under själva utbildningsministeriet helt enkelt. Och den här byråns främsta uppgift var just att utrota kommunismen på campus. Men också att se till att det nya, vad ska man kalla det för, kulturella curriculumet, vad fan säger man?
Men schemat, utbildningsplanen?
Ja, utbildningsplanen följdes och denna bestod utav att institutioner ska arbeta i enlighet med nationella mål snarare än att sprida västlig individualism och materialism. Allt som inte är förenligt med nationella politiska riktlinjer ska exkluderas ur undervisningen. Japanska professorer ska inte endast utses på grund av sina studieämnen utan även utifrån hängivelse till japanska traditioner. Japansk spiritualism och förfärdesdyrkan ska implementeras i undervisning. Politisk pålitlighet ska stärkas i utbildning av lärare och rektorer. Skolböcker ska förstärka nationella själen och motbevisa utländsk socialfilosofi. Kurser i moral och uppförande ska främja fromhet, lojalitet och lydnad till lagen.
Vänta, du läser fel dokument där. För det du läser är Sverigedemokraternas skolplan. Råkade du? Fel PDF.
och om vi ska göra en sån, liksom så här peak, alltså om du vet så här, när folk tänker sig att så här, Sverigedemokraterna står för någon typ av så här, svensklighet. Liksom, jag fanns ute och tittar på alla Astrid Lindgren-klassiker med min son här nu och jag är på gränsen till att bli sverigedemokrat om det är det betyder vet, att vi ska kunna gå tillbaka till barnen i Bullerbyn så är jag fan on men låt mig säga att den här jävla snubben Rentaro, alltså Mizuno Rentaro, han kommer ju till liksom sin position att kunna implementera det här efter att ha varit involverade i järnvägssystemet i Manchukuo, alltså de här kinesiska, den första kinesiska kolonin som de har. Och det är liksom, from the get-go så är det liksom, det är false flags med, som i princip startade sino-japanska kriget, men också inte bara, alltså det är i princip en falang av Yakuza som styr den östasiatiska herointillverkningen och som sen leder till liksom, ja men i princip några av de största heroinimperiumerna som världen någonsin har sett. Liksom. Det finns ingen som är mindre, vad sa du, from.
Ja, precis. Det finns
ingen ofromare person.
Jag tror att det finns en ofromare person som vi kommer komma till sen. Men du får säga om jag har rätt eller fel.
Jag vill bara nu höja som poddens politiska kommissarie ett varningens finger här. Det är att vi håller på att begå ett grovt anti-hegelianskt misstag här. Och det är för att vi är så här i grunden perversa människor, för det är bara perversa människor och självspäkare som är vänster på det sättet vi är. Så det är helt naturligt, men vi ska ändå motarbeta det här. Och det är att vi håller på nu och pratar väldigt, väldigt mycket om fascister. När vår ansats var att prata om vänsterrörelsen i Japan. Därför att det är så lätt. Naturligtvis så är det, är det ju symbios, alltså här, en hegeliansk dialektik här. Men jag tycker ändå att vi, alltså ansatsen måste ändå vara att inte göra Dan Carlin-avsnitt där vi bara talar om de onda,
exakt,
orientaliska fascismen, utan att vi faktiskt talar om de hjältarna och den otroliga styrkan som har funnits inom den liksom, japanska vänstern.
Precis, och vi kommer faktiskt komma dit nu. Vi hoppar fram i tiden, för ni kan ju tänka er att det här tankekontrollsprogrammet som de införde får man också delvis då tillskriva att man kunde rekrytera så jävla mycket folk ifrån universiteten till att gå ut i krig och göra ganska hemska saker. Men det är ingenting som växte fram naturligt och organiskt, utan det här var någonting som staten fick kämpa på för i 20 års tid.
Men det ska ändå sägas att, och jag vet inte, förlåt att jag avbryter igen, men att så här, den här tankekontrollsoperationen, det som inspirerar, du vet, så här, när jag snackar med alla paranoida amerikaner, du vet, ni vet ju också det här att de alltid faller tillbaka på sitt jävla MK Ultra och alla jävla, och det är ju självklart viktigt liksom, för jag, alla mina kompisar tar syra och tror att det är typ något jävla subversivt sätt att, att inte bli en, du vet, ett subjekt av den här nya orden som införs nu i Sverige. Men att de här människorna, de i Japan vid den här tiden, de gör det här helt utan droger. Alltså det går. Det här är ju alltid varit min tes, att så här, psykoanalytiskt, att du behöver inte massa jävla knark för att tvinga och kontrollera en kommunist till att bli en fascist. Liksom, våran absoluta övertygelse är en skör övertygelse, och vi måste bevara den och vakta den. Det är det som gör mig så jävla orolig när jag läser om de här sakerna som japanerna gjorde, för att de inte ens behövde knark och liksom syra och så vidare för att föra igenom det här.
Nej, men det de å andra sidan behövde var tid, och de behövde också utrota all form av opposition, så att det liksom inte fanns någon som helst motvikt för att kunna beskriva, som kan beskriva världen alternativt. För den hade de ju lyckats ändå upplösa. Det var ett, ja men som i Tyskland helt enkelt. Man skapade ett homogent narrativ som inte, där det finns inga motsättningar, det finns inga komplikationer, utan allting är väldigt lätt. Och då behöver man tid, 20 år ungefär skulle jag säga. Och man behöver ta bort alla jävla kommunister. De kan inte finnas kvar, någon helst.
Det finns ingen som får säga att det finns klasskamp liksom.
Nej,
det
precis.
Går ju mot den konfessionska harmonin.
Yes, men vi kommer nu till amerikanska ockupationen. Det är en 7 år lång ockupation.
För narrativets skull.
Ja.
Bara så ska vi, om vi knyter ihop säcken här. Liksom,
ja.
Det börjar en groende radikal grund. Börjar dyka upp på japanska universitet. Första årtionden av 1900-talet. Den bemöts med stenhård våldsam repression som också lyckas. Man lyckas slå sönder de radikala rörelserna som samlas. Sen så går man in, fortsätter med den kraften in i katastrofala krig som jag tänker att vi inte behöver fastna i. Man kan säga jättemycket om de sakerna, men liksom man blir bara ledsen av det, och det finns andra som har gjort det bättre än vad vi kommer göra här.
Gaspar knöt ihop det jättebra, och det vi kan säga är ju, vi vet ju vad som hände. Japan förlorade kriget, 2 atombomber släppta på sig, Tokyo, tredjedel av Tokyo brändes ner av eldbombning. Så, amerikanerna dyker upp och de tänker, vad fan ska vi göra med det här nu? Eller det tänker de inte alls.
Nu blir det bra.
Nu tänker de gnider händerna och säger, vi vet exakt vad vi ska göra med det här nu. Ockupationen pågår till 1952. Och det första de gör helt enkelt är ju att de rensar ut alla rester i varenda statlig institution utav personer som kunde knytas till de nationalistiska partierna.
Så de gör någon slags lyckad avnazifiering?
Alltså, de gör en tillfällig avnazifiering.
Med den lilla detaljen att MacArthur säger att om vi inte har kvar kejsaren så kommer alla kommunisterna komma tillbaka.
Ja,
men alltså det är kommunisterna som kommer, de kommer liksom ta tillfället i akt och organisera hela den här jävla ön runt en anti-amerikanistisk, anti-imperialistisk liksom kraft,
ja,
som inte vi någonsin kommer kunna hålla tillbaka.
Det de tänker är att de 2 första åren där så tänker de bara, ja men vet ni vad, vi ska försöka införa någon slags form av parlamentarisk demokrati här. Så då påbörjas då utrensningarna, men kalla kriget tar ju sin början. Så redan efter 7 år så kommer, redan efter 2 år så kommer man till det som du pratar om nu, Marcus, att MacArthur bara, what the fuck, kolla vad som händer nu.
Folk röstar vänster.
Och skälet till att det helt plötsligt dök upp så jävla mycket vänsteridéer är ju att fängelserna tömdes på intellektuella och gamla lärare och professorer. Så det man kan se är liksom det som högern är livrädda för. Helt plötsligt tusentals kommunistiska lärare som infiltrerar alla universitet och börjar, ja, men sprida den kommunistiska rätta läran. Så 1900...
Låt hundra blommor blomma!
Ja, exakt. Så 1947 så tänker då McCarthy och alla bara, what the fuck, det här kan inte fortgå. Så man gör en det man kallar för the reverse policy. Och det handlar helt enkelt om att de då börjar rekrytera upp alla gamla fascister och nationalister. CIA börjar betala högerextrema yakuza-grupper att banka skiten i folk. Och vänta, vad heter de? Heter de Kentepai? Kempatai?
Kempentai? Kempentai. Det är alltid så jag kommer ihåg i alla fall. Men, ja, men deras Gestapo, liksom, jo, den militära säkerhetspolisen.
Kempentai, ja.
Ja, precis. De börjar ju bli rekryterade av CIA och få viktiga positioner inom polis och politik och allt möjligt. Så det man kan säga att USA ganska tidigt märker att det finns en väldigt stark vänstertradition som har överlevt kriget och repressionen och som nu är redo att ta sig an inte bara det japanska kapitalistiska samhället utan även militär ockupationen.
Just det, för de här jävla monstrarna liksom går på pumpen på gång är att de tror att de kan liksom mörda oss allihopa. Men det visar sig gång på gång att man kan mörda en jävla massa människor. Man kan slänga riktigt mycket folk i fängelse. Men likt kackerlackor har vi revolutionärer ovanan. Och liksom bara när det blåser riktigt snålt så bara lägger vi oss liksom i träda i våra fängelsehålor och väntar och väntar och väntar. Och så fort vi får chansen så smyger vi tillbaka till universiteten igen.
Ja, ja, visst. Det är fantastiskt.
Skriver manifeston på toalettpapper i vårt eget blod för att vi ska kunna. Ja. Men är inte det här också en jävla cred, tycker jag, till Japan som är så här spontant? Och jag säger det liksom, som till och med bor här och har liksom en japansk fru, att så här, de är ju liksom politiskt undernärda, ja men liksom statare, alltså många gånger, det måste jag säga, alltså det majoriteten av människorna här är liksom, nej men varför skulle det vara någonting dåligt med att jag jobbar för Matsumoto hela mitt liv om de betalar för min pension och de betalar för allting liksom, det är en socialdemokrati, en fascistisk socialdemokrati på en helt liksom, en nivå som inte vi kan föreställa oss när liksom 4-5 generationer har gått igenom det här. Men alltså, när vi pratar om liksom den västerländska 68-rörelsen och så vidare, bla bla bla, att det var så jävla hippt och så jävla coolt, alltså japanerna började det är redan på 50-talet.
Ja,
den här världen måste tas bort. Amerikanerna måste förgöras.
Den japanska 68-rörelsen höll på i nästan 30 år. Om man säger så. Från tidigt 50-tal och framåt. Liksom. Eller sent 40-tal.
Ja, ja, men exakt.
Det största vänsterorganisationen som växte fram då är ju då naturligtvis japanska kommunistiska partiet som är verksamma än idag. Och de börjar ju då såklart interagera med studentrörelsen som också växer fram då parallellt från ett annat håll. Och ganska tidigt så börjar de här studenterna då försöka återfå autonomin på universiteten och formulera liksom vad deras förväntningar är och deras krav är. Och det är total autonomi ifrån fakultet och ifrån politik.
Och det här är ju då unga människor som har växt upp och sett liksom terrorbombningen av Tokyo, 2 stycken atombomber. Sannolikheten är ganska stor att deras föräldrar antingen varit direkt involverade i alltså ohyggliga krigsbrott eller varit offer för dem. Liksom det är
båda två.
Ja, eller båda två. Det är liksom normen snarare än undantaget. Och det här är en generation av människor som försöker liksom hitta en väg ut ur alltså en av de eländigaste och mörkaste perioderna i mänsklighetens historia. På den platsen där det kanske var som inte en av de platser där det också var som intensivast. Liksom.
Och man kan se väldigt snabbt att det här är rörelser, organisationer, alltså studentkårer och sånt, som snabbt förstår också att man måste använda sig av en viss form av våld för att få igenom det man vill.
Alltså man måste ju tänka att det här, när man ska liksom forma sin mentala bild av den japanska studentradikalen, så är det väldigt lite, alltså du vet, hasch på Montmartre. Och väldigt mycket järnrör, hjälm och en djup förståelse av Hegel. Liksom, alltså det,
ja. Det är en sällan skådad, skärrad Studentrörelse. Alltså det är folk... alltså det är, ja, men som du säger, det är hjälm och det är skidbrillor och det är järnrör.
Ja, och det är också liksom, det är människor som är alltså vana vid och har växt upp i en nivå av besinningslöst våld, bestialiskt våld, och som alltså det är typ den mest militanta fredsrörelsen man överhuvudtaget kan tänka sig.
Precis. Ja. Och
alltså bara tänka, jag vet inte, alltså jag tänker, du vet så här, du vet i nu så här japansk, du vet så här postmodern populär filmatik så försöker de ju, du vet så här, blicka tillbaka på den här tiden när liksom i princip Godzilla trädde fram, alltså bokstavligen att det här monstret trädde fram. Men vi måste ju typ komma ihåg att den här Godzilla finns ju i alla deras pappors psyke, du vet, det är förstörda familjer. Jag vet inte hur många tiotals miljoner människor som förlorade sina hem under de här brandbombningarna. Vi fokuserar alltid på kärnvapenbombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Men man ska inte glömma bort att innan det så hade i princip varenda jävla stad som hade mer än 70 000 människor bränts till grunden.
Ja,
det var liksom, det fanns inte en människa som hade ett hem längre. Så det här är hemlösa människor som har växt upp med liksom en patriarkisk farsa som trodde på fascismens jävla lurendrejeri och mutan om våld, att så länge du brukar våld mot koreanerna och kineserna så kommer vi leva i frid. Och den här farsan har fått hela sin världsbild förstörd, slagit sin morsa, och sen ur det kravlar sig en kommunistisk student fram och bara tänker, ja, det är det vi kommer att prata om liksom, att det är någonting som är fel med den här världen.
Ja, fantastiskt bra beskrivning, för folk verkar väldigt redo. Det är som att man har liksom, folk är ivriga att få liksom förändringar i samhället. Och man upptäcker ganska snabbt också som student och framförallt som kommunist att den amerikanska ockupationen har en agenda. En av de första stora aktionerna som japanska kommunistiska partiet försöker genomföra är en generalstrejk 1947. Den här strejken blåses av, inte utav några japanska regeringen, utan av MacArthur som säger nope, inte en jävla chans, här kommer det inte vara några strejkar. Och då upptäcker också studentrörelsen ockupationsmakten som sin fiende. Att man kan se, och det här är inte bara någon omstrukturering av samhället av någon så här benign, alltså välvillig ockupant, utan det här är någon som kommer försöka fucka oss all over again. Precis som fascisterna gjorde innan. Och i liksom kölvattnet av den här avblåsta strejken då, så bildas den första och absolut största rikstäckande nationella studentrörelsen, som är då Sengakuren. Dels som ett svar på ockupationsmaktens repression, men också på att politiker återigen försöker gå in och bestämma vilka professorer som får arbeta, vad man får lära ut och så. Så det som händer är helt enkelt en slags explosion av våld på universiteten, där studenterna med våld försvarar sina campus när polisen ska komma in och gripa studenter som har blivit uteslutna på grund av att de är liksom för subversiva, när de ska sparka professorer. Så varje gång polisen försöker komma in så slås de tillbaka ganska ordentligt, vilket också leder till att studenterna vinner ganska viktiga strider om autonomi ifrån stat och universitetsfakultet.
Och jag tänker att det går att dra någon parallell till grekiska liksom, universitetsockupationen, att när du har en grupp unga människor som i närtid har fått uppleva vad fascismen innebär väldigt, väldigt praktiskt och handfast i sina egna liv, så får du också en grupp människor som är otroligt motiverade att använda alla till bud stående medel för att förhindra att den uppstår igen.
Mm. Och det är också, alltså så här, jag tänker också, har man fått väldigt mycket stryk liksom, av, alltså om ens tankar och idéer har blivit mötta med bara naket våld, så inser man att så här, det är jävla pissigt. Det är inte kul att få stryk.
Nej.
Men det här är också ett medel som inte är, alltså så här, de här är också människor. De som utför det här mot oss, de är också människor, vilket betyder att de tycker inte heller att det här är kul.
Nej, och jag tänker att liksom, utan att förminska liksom den gaullistiska franska polisens brutala våld mot studenterna i Frankrike till exempel, eller vad de italienska kamraterna blev utsatta för på 60-talet av sina liksom så kvasifascistiska snutar, så är det inte riktigt samma sak som blivit atombombad två gånger. Alltså den rena magnituden av barbari som de här kamraterna kravlar ur, det sätter dem liksom, de blir liksom lite mer motiverade.
Precis, och jag tänker på det som du var inne på innan, Marcus, att det finns ju just nu också en befolkning som inte har några hem, som har liksom hela deras städer är liksom bara stora askhögar, mer eller mindre. Och att gå på universitet är en väg ur det här, att utbilda sig helt enkelt. Så 1948, så för att man helt enkelt inte ska kunna få, det här är min egen åsikt, för många utbildade och för få personer i kapitalismens reservarmé, så bestämmer sig staten för att höja, vad heter det, inträdeskostnaderna, antagningskostnaderna i universiteten. Och det är här som den första nationella protesten från studentrörelsen, Sengakuren, växer fram. Och de formulerar ett manifest med 6 punkter. Opposition mot den fascistkolonialistiska omstruktureringen av utbildningsväsendet. Värnandet av frihet till studier och studentliv. Opposition mot låglönearbete som studenter förlitar sig på och som tillhandahålls av ockupationsmakten. Opposition mot fascism och värnandet av demokrati. Enighet i kampen för studenter. Total frihet för studentrörelsen. Och ganska snabbt så kommer man upp i 300 000 studenter som över Japan går in i den här studentrörelsen. Det är alltså massiva nummer. Det är liksom ofattbart. Ja. Det är svårt att begripa hur liksom många studenter som ansluter sig till de här tankarna. Det är, för mig är det nästan omöjligt, för att man är liksom uppvuxen i en svensk kontext där det är en själv, och så är det liksom så här Lars där borta som också är kommunist.
Det är så, vänsterns studentförbund har 8 medlemmar.
För det är så här, precis som du säger, att det är så här, det är folk som man kan se tydligt, jag vet inte om ni kollade på några av de här dokumentärerna som jag skickade till er, men när man ser, du vet, i den där dokumentären om när de ockuperar ett av universiteten, och när de blir uteslutna, och när de blir, du vet, så här, brännmärkta, och man ser att det är de riktiga jävla KTH-kukhuvudna som bara, men ni är inte ens längre studenter på den här universitetet, varför ska ni inte gå härifrån bara? Och så bara, vi representerar ju den allmänna åsikten, vad är det ni vill, du vet, så här, det här ska inte, att bli utbildad ska inte vara en rättighet enbart för er som inte fick era jävla hus sönderbrända eller sönderbombade för att ni har en jävla sommarstuga utanför liksom arbetarkvarteren vid industrierna, era jävla kukhuven.
Helt sant. Men staten och McCarthy ser det här med fasa. Bara, oj fuck, de har mobiliserat 300 000 personer runt om. Det här är alltså aktiva medlemmar, förlåt. Det här är aktiva medlemmar. Vad man mobiliserar är förmodligen ännu fler på campus. Så 1950, 2 år kvar av ockupationen, så tvingar helt enkelt tvingar. Det är säkert inte särskilt svårt att få sina liksom japanska kollaboratörer att genomföra det här. Men röd utrensning helt enkelt. 20 000 anställda runt om i landet, eller 27 000 får sparken. Detta leder då till att folk, vad heter det?
Förlåt, både i privat sektor eller
i statliga sammanhang. Okay, alltså, ja. Så universitet, lärare, ja men alla olika institutioner.
Hade vi ens haft några lärare kvar i Sverige?
Nej, det hade vi inte.
20 000 bara rensades ut sådär, helt plötsligt.
Vi hade inte haft någon. Och i samband med det här också så går, det här görs ju dels för studentrörelsen, men kommunisterna hade gjort ett jättebra val 1949. De fick 35 representanter, alltså 10% av alla röster i valet. Men JCP, alltså Japanska kommunistiska partiet, de är inne liksom i en egen kris mitt i det här. De får liksom kritik av Stalin för att vara liksom för tafatta. De ska ju, älskvärd kommunist. Kommunism är ju deras motto. Det vill säga att kommunismen ska genomföras parlamentariskt. Och det gillar inte Komintern, och det gillar inte ja, men Stalin alls. Så JCP vänder sig till Mao i Kina och säger, ja, men vad tycker du att vi ska göra? Och han säger bara, jag tycker som Sovjet. Vad fan håller ni på med?
Eller, nej, okej, okay. Han säger inte det.
Nej, vad fan håller ni på med? Det är klart som fan att ni ska genomföra revolution. Och det leder till, ja, men självkritik, en kris i partiet, ledningen avgår. Och man påbörjar en ganska kortlivad process av våldsam revolution där man skickar ut studenter och andra grupper upp i bergen för att beväpna sig och påbörja eller agitera för bönder. Men det går inte jättebra. Folk åker upp dit ut i skogar och upp i bergen utan tillräckligt bra kläder, man har ingen mat. Så de flesta återvänder liksom till städerna efter ett par dagar. Ja, och projektet går i kras. Och detta leder också till att kommunisterna förlorar väldigt många mandat till valet 51. De i princip försvinner ut ur parlamentet. Och studentrörelsen, som inte var beredda på den här förändringen riktigt, börjar distansiera sig från JCP. För det måste man, det har jag inte nämnt, alltså att JCP och studentrörelsen är väldigt tätt sammanflätade här. De flesta aktiva medlemmar i studentrörelsen är också medlemmar av Japans kommunistiska parti vid den här tidpunkten.
Just det, men den relationen blir mer och mer komplex ju längre tiden går. Och när vi är inne på 60-talet sen så är det ju, alltså det är typ en av de snårigaste sociala terränger att förstå överhuvudtaget.
Ja, men det jag känner också.
Senkakuri.
Var är vi just nu i tiden när det är så här? För jag vet att både så här JCP och JSP, alltså Japanska Socialistiska Partiet.
Precis.
Att det är både så här, ja, men precis som Gaspar säger, att det blir en, ja, alltså det blir en jävla härva snart. Ja. Av liksom, man inser typ hur jävla improduktiva den parlamentära kommunismen är. Och sen så är det bara, ja, men vad måste vi göra istället? Liksom? Vi måste göra någonting.
Ja, exakt. För att det man ser är ju att våldet, motsättningarna ökar ju mer och mer. För att våldet ifrån staten ökar mer och mer. Och det man känner är ju att man inte riktigt har ett svar på en nationell nivå i hur man ska kunna hantera det här. Och man känner att man står och trampar och man kommer ingen vart. Men det är inte heller så jävla konstigt om man tänker på motståndet. Man har en inhemsk oligarki som bekämpar den, men man har också USA, hegemonen vid det här liksom laget, som gör allt de bara kan tänka sig för att förhindra att vänsterrörelserna ska komma någonstans. Och
Samt en nationell, inte bara oligarki, men också en aristokrati som fortfarande har en hel del makt och som liksom, jag menar, spelar någon typ av jävla joker-karaktär, känns det som, många gånger.
Ja.
Alltså när vi kommer, jag vet inte om vi kommer till liksom Narita flygplats konflikterna sen, men man märker ju att liksom, de spelar ju fortfarande en ganska intressant roll som en endaste familj som fortfarande äger en hel del landområden och så vidare.
Just det, vi kommer komma till det. Det finns två händelser som är extremt radikaliserade för rörelserna. Och det är 1952, så är det blodiga första maj, en konfrontation mellan poliser och aktivister. Jag har inte gått in på vad frågan här var riktigt, men i det här så kunde man liksom se att vid demonstrationer så kommer man mötas av extrem repression. Och sen så har vi ju då 1955 när amerikanerna vill bygga ut en flygbas vid Sunagawa, där marken brukas av bönder. Och det här är den första och kanske den, alltså en lyckad anti-flygplats, anti-expropriering aktion som genomfördes. Och här så hade också vänstergrupperna bytt strategi lite. Man tänkte så här, okej, men vi släpper våra påkar ett tag. Och alla personer, det här är som en slags anti-jabasta, anti-vita overallerna. Alla personer klädde sig helt i vitt och sen så lät man polisen misshandla en. Och det man kunde se då var hur blodet kontrasterades mot kläderna. Och man räknade med att detta skulle filmas ut till en stor befolkning. Vilket också gjordes, och majoriteten i liksom samhället fördömde polisen för det som uppenbarligen var övervåld. Så genom att göra sig föremål för våldet så kunde man också illustrera hur extremt det var. Och man lyckades också förhindra den här utbyggningen av flygplatsen. Men jag tänker så här, det är ganska högt pris att betala att bli misshandlad till...
Att bli slagen blodig av polisen.
Ja. Att bli slagen blodig av polisen. Det är så här, sure, man kan tänka så här, ja, men det är ju fint liksom att föra en pacifistisk kamp där man bara existerar som ett föremål för våldet för att liksom få ut ett budskap om det. Men den som har blivit slagen av en polis vet hur fucking jävla ont det gör, och den vet också hur jävla traumatiserande det är.
Ja, men det även om man liksom har varit så här, ja, okej, men det kanske man får ta då för att liksom vinna den här kampen och allt vad det kan vara, bygga kommunismen, så är det som strategi, det har liksom diminishing returns. Det är ganska snabbt devalveras värdet av våldet.
Exakt.
Man blir utsatt för.
Och det här har försökts ju flera gånger mer, men utan att det väcker någon som helst opposition ifrån de stora massorna i Japan, där man bara tänker, för fan vad jobbiga de är. Står de där och blir slagna blodiga igen när de liksom stormar parlamenten och sånt och liksom försöker få ut de här bilderna, så bara bryr sig ingen längre.
Det är ett kort man kan spela en gång då och då, ja. Men man måste vara jävligt säker på sin sak när man gör det. Ja. Och det imponerar mig alltid när kamraterna lyckas sätta den liksom. Och särskilt här då tidigt 50, mitten av 50, när man precis börjar få kanske färg på tvn och sånt där, så visar det ju på en ganska avancerad liksom strategisk, kanske taktisk analys som man uppenbarligen har rott i hamn. Det är ju imponerande, men jag förstår också att man kanske behöver förändra taktik.
Ja, och då tycker jag att vi kan hoppa in lite här nu, Marcus, för att här så blir CIA väldigt, väldigt viktiga i kampen mot vänstern. Det finns ju en herre, en man som jag tror är värre än han du pratade om innan. Nobusuke Kishi. Låter det bekant?
Ja. Nobusuke, ja, exakt. Precis. Det är väl han som är, vad heter det, den här, det som initiellt var den kinesiska gröna,
yes.
Vad fan heter de? Den gröna klanen? Alltså han tar ju över i princip från Retaro och så vidare.
Precis.
De här tidigare nätverken av liksom fullständig expropriering av det japanska imperiet som existerade under de här få åren av det andra världskriget, liksom, där de initierade eller institutionaliserade olika, ja, men vad ska man kalla det, såna här
slavkolonier.
Slavkolonier, men framförallt att det är någon typ av spökregering som existerar liksom i bakgrunden, ja. Av att liksom, göra beslut tillsammans med olika kinesiska krigsherrar som inte är egentligen de stora krigsherrarna, men de som kontrollerar den undre världen i princip.
Ja, han har varit ekonomisk rådgivare, alltså guvernant, över den japanska klientstaten Manchukuo, även känt som Manchuriet.
Ja. Ja. En av de mest sjukaste. Är det inte han som är monstret?
Jo, han är monstret. Han blir, CIA tvingar igenom honom som ledare för Liberala Demokratiska Partiet. Jag vill bara säga, det här är Shinzo Abes farfar. Okay. Det här är alltså Shinzo Abes farfar.
För att sätta lite kontext, det är alltså lite som om CIA hade gjort liksom, jag vet inte, guvernören för,
vad heter han, Auschwitz, som är skjuten i,
ja. För, som till liksom ledare för Kristdemokraterna i Västtyskland. Det är en riktigt jävla bananas grej att göra.
Det här är en galen person, bara för att ge lite perspektiv på vad han gjorde där i Manchuriet. De hade en befolkning på ungefär 1,5 miljoner kinesiska slavar på det området som han regerade över. I ett enda gruva med 40 000 kinesiska slavar så hade man en omsättning på 25 000 döda slavar årligen som man var tvungen att fylla in med nya slavar. Rent ur ett kapitalistiskt perspektiv så var allt det här var en ekonomisk succé. Han sågs liksom med blida ögon utav världen, hur han kunde liksom förvandla det här fattiga området till en blomstrande ekonomi. Men det genomfördes utav slavarbete.
Det är samma som han, vad heter han, du vet, Kraut. Den tyska Kraut-officeren, han som instituerade Operation Kraut. Alltså det är ju precis som det låter, att det är liksom, det är koloperationen. Han som var den första som arbetade tillsammans med Backe och Daré att försöka införa, du vet, den här perfekta, vad ska man säga, det gyllene snittet.
Just det,
av den heliga geometrin av straffarbete. Hur mycket mat behöver de och hur mycket arbete utför de. Och sen så, var hittar vi liksom där linjerna möts? Och där kan vi, där kan fascismen existera för evigt i det 10 000-åriga riket.
Ja, och det är inte konstigt att CIA ser en otroligt kapabel man i den här personen. För jag menar, han har vana av att regera. Och även om hans historia är lite skum, jag menar, han har ju inte dödat japaner direkt, utan jag menar, det var ju bara kineser. Så liksom, ingen kommer väl bry sig särskilt mycket. Men han kliver i alla fall in som ledare för Liberala Demokratiska Partiet, som, ja, som jag nämnde innan, Shinzo Abes farfar. Shinzo Abe var ju också ledare för Liberala Demokratiska Partiet innan han blev skjuten. Och 1960 så har han egen majoritet i japanska riksdagen, och utan att rådfråga, utan att förhandla med några andra partier, så driver han igenom en ny militärt avtal med USA. Och den japanska vänstern vid den här tiden var extremt, de la all sin energi på att försöka stoppa det här avtalet som de såg som en fara mot dem själva, inte konstigt, och mot Japan liksom i allmänhet.
Vad hette den, det fördraget?
Gud, jag vet inte, men det är liksom ett militärfördrag som förnyas var 50 år, tror jag, under den här tiden.
För jag tror att det är den,
ja, exakt. Det är väl de första så här, femårsplanerna som de exakt imiterar.
Men jag tror att
de imiterar ju, det är det som är det sjukaste med så här, alla de här Samsung, Asahi, ja, men de stora så här, taiwanesiska och koreanska liksom techindustrierna som vi känner till, de är ju rätt idégjorda efter de stalinistiska femårsplanerna. Och han var ju typ en av de första som exakt var så här, ja, men så här ska vi styra Manchukuo. Att det är så jävla sinnessjukt, vet, att de bara, vi är typ den största antikommunistiska makten i världen, men rent ekonomiskt så ska vi göra precis som de gör. För exakt, så länge vi kan liksom se till att de inte gör uppror, så är det ju jättebra.
Det är nästan som att Hegel,
vilket säger en hel del om så här kollektivisering och så vidare. Men, ja.
Men det är väl nästan som att Hegel hade rätt när han sa att allting bär fröet till sin egen motsats. Alltså,
ja,
men, ja, nej, men exakt.
Hegeliansk mystiker, vilket jag finner mig själv. Jag faller in i det här facket oftare och oftare. Så jag vill också bara passa på. Alltså, jag tror att det är en av de filmerna som du skickade, Marcus, som är en spelfilm som jag såg i förrgår, som heter Fog and Darkness Over Japan.
Just.
Och den handlar, den är svinbra, den filmen. Den handlar om en grupp studentradikaler som möts 10 år igen på ett bröllop efter den mest intensiva fasen i kampen mot det här fördraget. Liksom.
Och det är... Just det. Det är Oshima-san. Det är Oshima som har regisserat den.
Okay.
En av de stora så här Pinku-regissörerna. Att det ska vara lite så här... Alltså det, jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men skulle du säga att det är någonting lite så här obekvämt erotiskt över den scenen när du vet, de träffas på den här
jag skulle säga att den är
att det är just ett bröllop liksom.
Nej, men alltså hela filmen är väldigt vad ska man kalla det, så teatralisk. Alltså den är gjord och filmad som att den hade funkat alldeles utmärkt på en scen liksom. Och den är ljusat på det sättet, så jag vet inte om jag skulle kalla den
nej, men definitivt
erotisk, men
den är väldigt intim på det sättet.
Ja, den redogör för liksom konfliktlinjerna på ett så otroligt genuint sätt. Alltså man kan verkligen, alltså har man någonsin varit organiserad, så känner man igen de här konfliktlinjerna så himla mycket. Alltså man kan vara så här, ah, okej, just det är klart att de tar sig det här uttrycket i den här situationen, och ah, okej, jag förstår verkligen. Och den driver en tes liksom, den gör vissa politiska ställningstaganden. Men den är också jävligt försiktig i det att den är verkligen försöker nyansera och vända och vrida på olika perspektiv och tar upp olika karaktärer som arketyper för olika positioner att ha i ett, alltså vad man väl ändå får kalla, alltså på gränsen till revolutionär situation, och besvikelsen och sorgen och hatet som kan uppstå efter ett sånt misslyckande som det ju faktiskt var för Sengakuren och partiet misslyckas ju med att stoppa det här.
Precis.
Förlåt, fortsätt du.
Ja, det blir ju en kris inom den japanska vänstern. Redan innan det här fördraget så hade redan splittringar börjat uppstå. Till exempel så hade Sengakuren då börjat delas in i olika fraktioner, för vi började komma in på den nya vänstern helt enkelt. Man började upptäcka gammal marxistisk litteratur och Och splittringarna börjar med att olika trotskistiska förbund bryter sig ut.
Jag måste bara snabbt, det finns ett, den är fylld av jättebra och tänkvärda citat i den filmen, men det finns en grej som också är väldigt, väldigt rolig som de säger, där de på det här bröllopet så är det en karaktär som utbrister: du må vara hegeliansk filosof, men du kan väl ändå uppföra dig som folk. Det är väldigt roligt.
Det första, de två största trotskistiska utbrytargrupperna inför det här fördraget då 1960 är japanska trotskistiska förbundet, som sedan byter namn direkt till revolutionära kommunistiska förbundet, och de deras ledare är en halvblind trotskistisk filosof som heter Kuroda Kanchi.
Så jävla on-brand.
Ja,
alltså.
En annan utbrytargrupp startar kommunistiska förbundet, och de här blir mer kända som Bunto. Och jag skulle säga att Bunto är den absolut viktigaste rörelsen i den japanska vänstern. Så vi kommer ihåg nu, Bunto, trotskistisk utbrytargrupp ur Sengakuren.
Är det samma som Kunto, eller?
Det är det inte, faktiskt.
Nej, okej. Okay. Men det är det här som gör en så jävla förvirrad. Alltså, jag hänger inte med. Alltså, ja, men det måste vi typ ta i beaktning, att när det börjar komma massa trotskister in i situationen, det är så många fraktioner.
Vi är bara inne nu på de första splittringarna innan det här, alltså pre-1960.
Det är det här kommentaren lever för.
Det är det här kommentaren lever för.
Ja.
Och
Tor suckar utmattat och börjar pilla på mobilen. Ja.
Och
de här, jag ska gå ut till marken.
De här två olika grupperna, trotskistgrupperna, de har lite olika åsikter om vart kampen ska, som vi redan har sett innan inom Sengakuren och JCP, så här, vart ska kampen rikta sig? Ena gruppen anser att man ska rikta den mot den japanska staten, alltså det här är Bunto, japanska staten och det japanska kapitalet. Medan de andra, alltså japansk-trotskistiska eller revolutionära kommunistiska förbundet, menar att man i första hand ska, det är en antiimperialistisk kamp som ska bedrivas mot USA.
Är det här japanska revolutionära, är det som det är Chukaku ha? Är det de som är det?
Eller det kan vara det, jag har inte skrivit upp det japanska namn.
Okej. Vi ser vad det leder. Jag håller inga agg mot dig för att inte hålla koll på allt det här, för det är jag också fullständigt förvirrad.
Om vi då hoppar, det är de här aktörerna som finns innan fördraget. Det är JCP, det är Bunto, det är Revolutionära Kommunistiska Förbundet, och det är liksom de JCP-lojala anhängarna inom Sengakuren. Då. Eller vi kan ta Sengakuren som helhet, men även de olika fraktionerna där inom som är delaktiga i kampen mot militärfördraget. När de sen misslyckas, när fördraget klubbas igenom utav det som vi just var inne på, LDP som har egen majoritet, så hamnar rörelsen i kris. Bunto överlevde inte vad de såg som nederlag, och de bröts ner till tre undergrupper: revolutionära fraktionen, proletära fraktionen samt stridsfanefraktionen. Och alla hade olika uppfattningar om vad som gick fel. De här tre fraktionerna i sin tur, de överlevde inte ens ett år och uppgick till slut tillbaka till japanska trotskistiska förbundet, som var en av de här första splittringarna inom Sengakuren. Och det var också här som man kunde börja se bråk, alltså då snackar vi alltså handgemäng mellan olika studentgrupper. Och i introduktionen utav vad som kallas för gebabo, våldspinnar översatt till. Och det är också de här typen av våldspinnarna som kommer bli väldigt synliga. Ifall man inte har gjort det än, så råder jag er alla gå ut och kolla på de här jävla kravallvideoklippen och sånt ifrån, vad heter flygplatsen?
Narita.
Ja, precis. Ja,
alltså, Narita.
Gör dig själv en tjänst, kära lyssnare, och tryck paus på inspelningen, och sen så gå in på YouTube och sök på Sengakuren Narita Riot, och sen så har du där kan vi snacka. Alltså, det är,
där kan ni få se våldspinnar.
Ja. Alltså det här är ju, du vet, så när man kollar på så här, bronsåldern i Europa, eller till och med tidig järnålder, jag skulle kunna säga alltså mitten av järnåldern, det här är ju slag, det här är ju riktiga slag mellan poliserna. Så vi snackar om tiotusentals på vardera sida av poliser och folk med järnflaggor som kan också bli ett spett.
Ja, bambuspjut, molotov cocktails, ja. alla möjliga godsaker. Och det här är alltså, jag vill bara ge lite perspektiv här. Vi har Jabasta, Svarta Blocket, som dyker upp sent 80-tal däromkring. Det här är 30 år innan som vi kan se den här typen av demonstrationstaktiker.
Jag vill bara, Jabasta dyker väl upp sent 90-tal.
Ja, det kanske det är.
Och är en, ja.
Men det här med att ha tätt formerade linjer av högt motiverade och disciplinerade kamrater som går i strid, direkt konfrontation med polisen.
Och någon typ av så här napoleonsk liksom, regelrätt uniformering.
Ja,
liksom alla har samma hjälm på sig. Alla kör samma arbetarklassjacka som ser lite ut som en maoistisk jacka men lite mer funktionell, lite mer fickor. Liksom.
Så vi kommer in här nu. Splittringarna är i full gång. Sengakuren är i kris. För att ungefär 40% av dem som är kvar i, liksom, eller som är i Sengakuren är anslutna till japanska kommunistiska partiet. Resterande tillhör nu de här andra fraktionerna. Som jag var inne på innan, Bunto och de andra överlevde ju inte. Alla splittringar som är en av de första trotskistorganisationerna. Och på Sengakurens 17:e nationella kongress så utbryter slagsmål mellan JCP-anhängare och Marxistiska studentförbundet. Marxistiska studentförbundet går segrande ur. De röstar in alla sina egna delegater som ledande, på ledande, alla ledande positioner i Sengakuren. Och nu kan man säga nu kan man säga att, att Sengakuren är en extremt splittrad rörelse. Det är liksom oklart. Medlemmarna, många medlemmar vet inte riktigt vad det är som händer. De som vet vad det är som händer funderar på att gå ur. Och de som verkligen vet vad som händer, de sitter i alla maktpositioner just nu. De JCP-medlemmar som har drivits ur Sengakuren splittrades i sin tur och bildade Demokratiska ungdomsförbundet. De kunde inte heller enas om hur man skulle driva en revolutionär kamp och splittrades i sin tur till den absolut viktigaste fraktionen också. Revolutionära kärnfraktionen och revolutionära...
Just det, det är de som är den där jag nämnde tidigare, eller hur? Ja. Chukaku...
Exakt. Revolutionära marxistfraktionen. Alla dessa med binamnet Sengakuren. Så att det man kan se är att ungefär samtidigt så finns det 6 organisationer nu som heter någonting, typ revolutionära kärnfraktionen, Sengakuren. Eller revolutionära marxistfraktionen, Sengakuren. Så det är 6 organisationer som gör anspråk på det här namnet.